Hej och välkommen till Smyckespodden. Det här är podden där vi pratar om äkta smycken och ädelstenar på ett enkelt sätt och bryter normer som präglat en annars ganska strikt bransch. Och idag så sitter jag med Hanna Skatan i studion.
Skatan har fått sitt första brev adresserat till Skatan.
Ja, så himla roligt. Vi kan ju konstatera så här att Jarl Sandin har ju humor.
Det har de.
Mm. Jarl Sandin, den anrika smyckesbutiken i Göteborg, som nu ska ha launch party.
Ja, woohoo! I Göteborg. Ja. För de har renoverat.
Mm.
Och vi båda är inbjudna. Tack så mycket. Och då fick man postade inbjudningar hem. Är det inte fint att få postade inbjudningar?
Jo, jag blev så glad.
Med handskriven, alltså adressen och det var handskrivet. Och då stod det @skatan och sen så stod det då mitt namn och min adress. Men ändå, det viktigaste var med.
Jag säger bara, jag gillar Jarl Sandin ännu mer efter det här. Och vi ska säga Jarl Sandin företaget, för det är ju faktiskt värt att berätta nu i Smyckespodden att Jarl Sandin som startade mannen med Jarl Sandin som namn och som startade Jarl Sandin smyckeshus i Göteborg. Han gick ju bort här för ett par veckor sedan.
Mm.
Mm. Så det kommer säkert märkas på nyinvigningen. Vi får se hur de ärar honom.
Ja, för det sa de att de ska försöka fortsätta verka i hans ära och hans anda framåt.
Jättefint. Mm. Ja, men det ska i alla fall bli jättespännande att gå på, både jag och Hanna. Vi tänkte försöka komma ner.
Ja, precis. Mm. Vi har suttit och smsat här på morgonen och sett vilka dagar vi kan åka. För det är på en fredag. Och vi är ju i Stockholm. Och de är i Göteborg.
Ja, och så förhoppningsvis så kan vi ge en liten rapport kanske i podden efteråt.
Oh, ja.
Lite smyckeskvaller.
Mm. Mm. Och vi kanske till och med kan instagramma lite live från. Nu ska vi inte lova för mycket.
Nej.
Vi fotar när vi är där säkert.
Precis. Mm. Men kul, idag Hanna, nu tänkte jag prata lite om våra outfits för att vi möttes ju här i poddstudion och så sa du direkt att en kommentar. Alltså ingen av våra pojkvänner gillar ju våra outfits idag. Nej. Eller de kanske gör det, men de uttrycker det lite.
Ja, min man speciellt. Vaknade lite yrvaket för jag drog ju ganska tidigt och bara, ska du iväg och sjunga i en kör? Så för han var först varit på det, jag bara en klänning. Han bara, vadå då? Att du ser ut som du ska sjunga i en kör. Jag vet inte. Men jag tänker att det kanske är en så härlig gospelkör. Och ja, absolut.
Alltså jag tycker du ser extremt härligt flowy ut, Hanna.
Ja.
Det är alltså en fotsid, svart, så avslappnad, everyday basic dress. Det är som en piqué-tröja liksom kombinerat med lite så här skjortklänning för lite längre armar kombinerat med en så här härlig bara urtvättad bomulls liksom t-shirt som man haft i alla år. Alltså den är ju så mjuk i materialet. Den är så fint gjord. Och så har den liksom ingen, den är helt rak förutom att den har slitsar på där nere. Men annars är den liksom helt rak så det finns ingenting som stör, vilket jag tycker gör att Hannas smycken kommer fram så otroligt fint. Och varför är du så välklädd idag?
För att jag ska i eftermiddag hålla ett event på Watches of Scandinavia. Mm. För ett gäng härliga kvinnor om skandinaviska klockmärken. Så det är en kvinnoförening som heter International Women of Stockholm. International Women's Club of Stockholm. Och så ska jag vara värdinna för ett event på en klockaffär här i Stockholm.
Så kul. Men vad gör man som värdinna? Välkomnar du dön då? Eller?
Nej, det kommer det finnas andra till. Utan jag kommer att presentera... hälsa välkomna till eventet. Och sen kommer jag presentera de olika klockmärkena. Och lite vad vi har liksom, att bjuda på. Och berätta lite om de olika varumärkena. För det finns rätt många olika varumärken representerade.
Ja, du har micken liksom.
Ja, jag har micken.
Ja, vad kul.
Som vanligt.
Ja, du var då som Sara och hennes kollega på Stockholms Auktionsverk häromdagen.
Exakt så.
Mm,
precis, okay. Jag är Sara. Det är en bra beskrivning.
Mm. Okej, för då ska vi strax gå in på det. Det är ju faktiskt lite skvallrande om ett annat event som vi var på veckan. Mm. Gud, sitter vi här och pratar events nu, Hanna?
Ja. Ja, mingelpodden.
Ja, verkligen. Men min kille då, han undrade ju om jag skulle gå och lägga mig igen. Bara för att jag har på mig två lager. Jag har ju en sidenklänning och en sidenkimono över.
Ah, jag trodde att det var en kaftan, men det är en kimono kanske.
Ja, jag vet inte skillnaden mellan. Nej, det är nog en kaftan. Jag vet inte vad skillnaden är.
En kimono är japansk. De är lite mer, ofta högre i halsen. Jag tror att det är en kaftan.
Ja, en öppen kaftan då.
Ja.
Och så har jag ett skärp i midjan.
Ja, som var coolt. Är det nytt?
Ja, det är något år gammalt från By Malin Birger. Men däremot den här kaftanen då.
Mm.
Den köpte jag när jag bodde i Tulum.
Ja, den känns extremt Tulum.
Men den är så bohemisk att den inte ens har, du vet, den har ingen lapp med tvättråd eller ursprung eller någonting. Den är liksom så här illegal klädesplagg. Alltså inte att jag inte betalar med vita pengar, utan att jag tror att man, det är regler på att man måste ha lappar med ursprung och tvättråd i kläder. Men så bohemisk är den.
Fast jag tänker om man går till en skräddare och låter sy upp saker. Inte som att de syr in det.
Jaha, men, jo, men om du ska, sen ska sälja vidare det, då måste du ju ha.
Fast om jag går till en skräddare och så köper jag ett plagg. Eller typ, jag virkade i massa mössor och sålde.
Jaha, ja, det var inga lappar i dem.
Nej.
Får vi se här, vi har ju stylat en åklagare nu som ska släppas på måndag. Jag tror det här avsnittet kommer släppas innan det. Så vi får se här om du kommer att åtala för det här, Hanna. Vad säger ni poddlyssnare som kan lagen?
Ja, please don't sue me.
Verkligen.
Men vi har ju inte ens berättat vad vi ska prata om idag.
Nej!
Det är det som är så intressant, att vi ändå har suttit och babblat.
Precis, men vi ska ju prata basgarderoben.
Mm.
Mm.
Det är, så det är i och för sig ganska passande att vi pratar kläder.
Precis. Det här är ju basgarderoben vår- och sommar-edition.
Mm.
Mm. Ni poddlyssnare, ni har ju också nu varit med de senaste dagarna i det underbara vädret. Ja, det regnar ju så också. Men bara att vi sitter här och det är 17 grader varmt ute.
Ja, alltså, jag körde motorcykel i söndags. Det var helt fantastiskt.
Ja, så underbart. Och då blir det genast, det var ju också därför jag hittade ju den här kaftanen i min liksom sommarklädeslåda. För jag kände så här, nu får jag ta fram en av mina alla plastbackar med sommarkläder. Eller vårkläder. Så att det händer ju någonting i kroppen nu. Och då ska vi diskutera, gör det även i smyckesgarderoben?
Mm.
Mm. Vi ska spara det till efter introt. Men först bara, Hanna, vi kan ju lite kort berätta vad det var vi var på Stockholms Auktionsverk häromdagen.
Ja, du var inbjuden, jag fick vara din plus ett. Jag hade slavats bort på mejllistan. Men Stockholms Auktionsverk har en serie specialauktioner, eller temaauktioner som man kallar det. En med klockor, en med smycken och en med finare modeaccessoarer. Så de kallar det för Luxury Week. Så den pågår faktiskt just nu med visning och auktionerna. Jag tror att de faktiskt klubbas i slutet av den här veckan. Och då är vi alltså någonstans i den 9 april när vi spelar in. Så att de har tre stora auktioner med liksom otroligt fina smycken, fina ur och framförallt väldigt mycket bra mode tycker jag.
Lyxiga märken, lyxiga kläder.
Ja.
Det var ju Louboutin, det var Fendi, det var ingen Kelly Birkin bag.
Ja.
Vad var den värderad till? 80 000?
En Hermes Kelly och
ja,
en
från Birkin. 1947.
Ja, precis. Mm. Det var väl två till och med. Så det var flera. Oh, ska du buda upp någonting?
Ja, men jag tror att jag kommer göra det faktiskt.
Vi måste kolla efter så att de inte stänger. Du och jag får kolla det direkt efter. Ja,
ja, nej men det var två grejer som jag kände så här, det här ska jag nog prova att bjuda på. Men jag vågar inte säga det nu.
Nej, jag har också en sak.
Oh! Mm. Ja. Okej, vi får spara det tjejsnacket till sen då.
Ja.
Förlåt kära lyssnare.
Precis. Men tips är att kolla på auktionet i alla fall, för där finns allting.
Ja, men jag måste också, den stora behållningen, det var ju då Sara Berglund som har varit här i poddstudion, jätteroligt, och pratat om Göteborgsskolan. Hon jobbar ju på Stockholms Auktionsverk i Göteborg och de hade ju en temaauktion om några väldigt kända Göteborgs guldsmeder och silversmeder för ungefär ett halvår sedan.
Mm.
Så hon pratade om smyckena och hade liksom valt ut sina favoritsmycken. Så alla vi som var på den här tillställningen fick se det. Och det som är roligt är att det är ganska mycket privatpersoner som blir inbjudna på den här typen av förhandsvisningar.
Privatskator.
Ja, exakt. Så du som lyssnar, alltså det är ju inte som i modebranschen att det bara är liksom kändisar och stora Instagramkonton. Alltså snarare tvärtom, det är inte alls särskilt mycket kändisar. Utan det är ju de som har visat intresse på auktionerna och liksom handlat och så. Så att du kan också få komma på de här förhandsvisningarna och det är så värt. För att som också de säger, alltså det är inte alltid som föremålen liksom kommer till sin rätt på bild.
Nej men typ väldigt, väldigt sällan. För det är tyvärr så att när man fotar auktionssmycken så ska allting fotas ur exakt samma vinkel, från exakt samma håll, och det ska vara så sterilt och tråkigt som möjligt. Och det
varför
vet,
då?
För att man inte ska särbehandla några smycken. Alla ska bli liksom lika behandlade. Men det vet jag ju, Sanna som jag poddar med, hon jobbar ju på Kaplans, och där har de ju, de är ju också ett auktionshus, och de fotar ju också på exakt samma sätt. Och det vet jag att de klockorna som hon väljer ut och går ut och fotar street style med, och hon jobbar med en väldigt duktig fotograf, de rusar ju ofta i budgivning, för att man ser dem på en hand, hur de bär sig och lite mer i en kontext. Och där är ju klockor och smycken väldigt lika. Man måste, helst ska man gå dit och känna på dem, för att allting bär sig lite olika på olika personer. Men bara att få se dem på någonting, på en hand liksom. Men auktionskataloger är väldigt tråkigt fotade, för att de är väldigt hårt hållna. Eller man har liksom ett system så.
Och sen var det ju en väldigt vackert klädd kvinna, måste jag säga.
Malin Sveholm.
Ja, hon pratade om mode, modeföremålen som var där. Så om de här, hon pratade om historien om Birkin bag. Hon pratade om sin egen faktiskt historia med Fendis baguette. Lilla baguetteväska. Och hon drog i parallellen att den blev känd i Sex and the City. Och då blev hon helt fäst vid det.
Ja, och Malin är ju modeexpert i Antikrundan.
Ja.
Så hon är kollega till Carolina Tyr.
Väldigt kul.
Ja.
Och hon var väldigt coolt klädd på ett sätt som liksom, så skulle inte jag komma på att styla. Men hon hade ju en svart kort klänning, och under hade hon en knallrosa rosettblus.
Ja. Det var liksom som en mix av Twiggy och Sara Danius.
Verkligen.
Ja, ja, det var coolt.
Och du, Sara Berglund, du var också väldigt välklädd. Men det har jag ju sett innan.
Ja, så det var mer nyhetens behag här.
Ja, precis. Hanna, nu är det ett väldigt långt intro, men vi hade ju också en spaning. Du har ju haft en spaning, och sen så fick jag samma spaning igår. Berätta, vad är det du spanat på?
Jo, men det finns ju det här man brukar säga, att någonting breaks the internet. Och det som hade sönder smyckesinternet när det släpptes var när Emily Ratajkowski gick ut med att hon hade gjort om sina före detta vigselringar till divorce rings. Så hon hade en trois et moi, eller en tuschemuschring. Alltså en ring med två stenar, en päron och en, jag tror att den var radiant, prinsess var den, som satt i en och samma. Som hon har nu gjort om till två olika ringar och jobbat med en guldsmed och kallar dem för sina divorce rings. Så att, för hon hade ändå rätt stora diamanter. Jag tror att päronet måste ändå varit så att 2,5-3 karat.
Ja, men hennes smycken var ganska kända från början. Hon blev ju liksom nästan känd när hon förlovade sig på grund av de ringarna.
Alltså hon... Emily Ratajkowski har ju typ 20 miljoner Instagram-följare. Hon var ganska känd väldigt, väldigt långt. Det är nog bara att du inte kollar så mycket på bikinimodeller.
Nej, okej, okay, det var felformulerat av mig. Jag menar att hon, det gick ju lite viral då.
Ja.
Så att den kom ju till och med upp i min feed, som inte följer så mycket. Nej, bikini.
Nej.
Får man säga bikini? Är hon en bikini? Jag vet inte ens vad hon gör.
Hon har jobbat väldigt mycket med Sports Illustrated. Hon,
aha,
är en, okay. Hon är en modell. Alltså hon är ju helt makalöst vacker. Hon är modell.
Men med ganska, hon är nog vacker med ganska mycket hjälpmedel.
Nej, men hon har sett ut så ganska länge. Hon, ja, skitsamma. Vi ska inte... Vi spekulerar inte det. Men hon... Hon har varit känd väldigt länge för att hon är väldigt vacker. Och hon är också lite skådis, har gjort lite statistroller. Men på senare år sedan hon blev mamma har hon faktiskt blivit en så här författare och women's advocate. Så hon, hon tar upp väldigt mycket sociala injustices för kvinnor och så. Så hon arbetar väldigt mycket för kvinnokampen, vilket är fint.
Alltså, väldigt fint.
Och skriver mycket. Så att, ja.
Men sen så är ju frågan om att... lägga ut väldigt mycket utmanande bilder på sig själv i sitt flöde och samtidigt prata de svåra ämnena. Samtidigt kanske hon behöver det för att få uppmärksamhet, för att kunna prata om de här lite mer komplicerade ämnena. Jag vet inte.
Hon släppte en samling essäer där hon skrev mycket om hennes upplevelser i modellbranschen när hon var ung. Och jag tänker att det är väldigt viktigt att... Jag tror att många tjejer drömmer om att leva det liv hon har levt. Jag tror att det är viktigt att belysa att inte allt är en dans på rosor.
Nej, jättefint. I alla fall, den guldsmeden som gjorde hennes trois et moi ring, alltså den här dubbla solitären med lite snea, ja, en droppe och en prinsess som du sa.
Alison Lou?
Ja, hon claimar i alla fall på sin Instagram att det var hon som kom på Tuaya Moa-ringen.
Det kan vi, alltså nej, det tycker inte jag. Nej. Syskonringar kallas de ju på svenska och det hittar jag dagligen när jag letar efter auktionsfynd och det finns ju liksom årsstämplade som är äldre än Alison Liu är gammal.
Mm, spännande. Jag tänkte jag ville fråga den frågan till Vintagegatan här.
Nej, det finns. Tuaya Moa är inte någonting hon har kommit på. Men det var ju faktiskt inte Alison Liu som gjorde Emily Ratajkowskis första ring. Utan de gick och köpte stenar och sen gick de i The Diamond District i New York och bara till någon sån här backmarket jewelry goldsmith har de sagt själva.
Jaha.
Så de, det var inte alls hon som gjorde. Hon gjorde om divorce ringsen. Så här har vi originalet. Och du ser den är ganska grov, den stora ringen. Och sen är det en tunnare ring med de två. Så det var Alison Liu heter märket som gjorde om dem.
Mm. Det är intressant för att det är smyckena som får mig att, alltså jag har ju pinnat en bild på Kim Kardashian på min Pinterest. Mm. Och om man kollar på resten av min Pinterest board, eller mina boards, de allra flesta är hemliga då. Men, så tyvärr så kan ju inte ni se det, men ni får bilda en uppfattning i huvudet. Men då kanske inte Kim Kardashian riktigt är väntad där. Men på den här bilden, en gammal bild på henne när hon var ihop med Kanye West. Och då sitter hon i slitna, lite för långa jeans. Typ en grå sån här sweatshirt. Typ lite som du brukar ha på dig. Och sen så har hon den här mega, mega stora diamantringen. Som också sen en gång blir stulen, tror jag.
Mm.
Och efter det, alltså, och så har hon den här tunna bandet till den här ringen. Och jag tycker hela den bilden, den settingen är så himla fin. Och samma sak med Emily Ratajkowski. Alltså det var ju den här Tuaya Moa-ringen som fick mig att så här, men wow, jag har säkert sparat ner den på min Instagram. Så att smyckena som är det som kanske lite, jag tänker att det kanske inte är så för alla.
Det är frågan, vad tycker du var bäst då, före eller efter?
Ja, just det. För att det som var att du la ut, du gjorde ju en hel, ett helt inlägg om det här.
Mm.
På Magpie Memoirs.
Yes.
Får jag se efter?
Där är före.
Ja.
Och här är efter.
Just det, och då har hon gjort en lillfingerring och sen har hon gjort typ en trestensring. Så hon har lagt till två ytterligare stenar att ha på ringfingret.
Precis, så det var en stor ett stort päron och en stor radiant. Och päronet har hon gjort till en lillfingerring där päronet sitter nästan lite snett. Så att den sitter inte traditionellt rakt i fattning utan den sitter lite på sniskan. Vilket jag tycker är otroligt coolt. Och sen har hon satt radianten, har hon satt två kite, drakslipade diamanter. Alltså det är som trapezoider på varsin sida. Så att du får som en trestensring, men det är väldigt lite vitguldsfattning, men rödguldsring. Så att fattningarna nästan försvinner.
Och för att svara på din fråga, nu ska jag säga vad jag tycker. Och eftersom det är poddformat och det är ändå lite så här babbel om man har chans att ändra sig senare. Mm. Så säger jag exakt vad jag tycker.
Mm.
Vad tror du jag tycker?
Jag tror att du tycker att de divorce ringsen var snyggare.
Ja, alltså jag tycker att den ena divorce ringen är skitful. Förlåt. Men alltså den där tresensringen är alltså hiskelig.
Men du älskar lillfingerringen?
Ja! Alltså konceptet, stor solitär på lillfingret. Konceptet att det är en droppe. En fet stor droppe. Konceptet att det är ett tunt band. Konceptet att den sitter snett. Alltså jag tycker allt är så coolt. Ja. Jag vill också ha en stor solitär på mitt lillfinger.
4 karat, tack.
Men fy fanken, förlåt. Men alltså fy vad jag tycker den är ful, den här trestensringen.
Men är också, det är ju en prinsesslipad diamant. Jag är verkligen inte förtjust i den slipningen.
Nej, men det tog faktiskt ett tag för att se på den bilden. Vi får ju nästan, jag kanske kan länka till ditt in. Om man går in på din, för jag tänker att det är svårt att stava till Emily Ratajkowski.
Ja, hon har ju i och för sig M-rata.
Som jaha, okej. Okay,
E-M-R-A-T-A.
Ja, då kan man gå in på den eller så kan man gå in på din Instagram så kan man se de här bilderna. Det är roligare att gå in på din för då får man ju se din, då får man också läsa din smarta text också.
Vi kan ju dela den, bara vi kan dela det inlägget på Smyckspodden.
Åh, vi kan köra en poll. Sen kan vi rösta stories. Ni får rösta,
ja,
ni lyssnare. Vad som är, vilka som är bäst.
Mm.
Och Tuaya Moa-ringen tycker jag är fin, men jag tycker att balansen, vi gjorde ju faktiskt en Tuaya Moa-ring till en kund. Och då valde vi liksom en avlång, alltså det var typ som en avlång kuddslipning och en droppe. en ljusgul sten, alltså droppen var ljusgul safir och den avlånga kuddslipen var vit safir. Det tycker jag blev en väldigt fin balans, för då får man liksom två så här lite så här avlånga och chubby, alltså chunky, lite så här mulliga höll jag på att säga, men vad heter, knubbiga heter det, knubbiga på båda sidor, knubbiga stenar. Att hon har en fyrkant och en liksom längre droppe, det tycker jag var samma fina balans faktiskt.
Alltså jag tycker ju, nu ska jag säga någonting, jag har rätt svårt för toi-moi-ringar.
Ja, ah, allmänt?
Ja,
jaha.
Jag tycker det är väldigt, väldigt svårt att hitta en vettig balans i det.
Ja. Ah.
Alltså den klassiska toi-moi som hon har, jag är inte så förtjust i det. Det är väldigt svårt att hitta rätt balans. Så det är inte, jag gillar verkligen trestensringar. Ja, det är någonting med de här två som inte... Ja, jag vet inte.
Spännande. Mm. Hoppas ni uppskattar vår ärlighet, kära lyssnare.
Mm.
Men gud, jag måste ju berätta då det som var, för det här blev ju en spaning från min sida också.
Ja, ja, ja.
Jag skickar ju dagens mail.
Men vi har vi bara skitit i introt nu.
Nej, men det här är fortfarande introt.
Va? Men okej, okay, ja.
Ja, du har en grej ikväll att berätta.
Nej, men jag tänkte att nu har vi kommit in på själva typ analysen av det här, eller?
Divorce rings.
Ja, okej. Okay. Fortsätt.
Ska vi inte, men huvuddelen handlar väl ändå om basgarderoben?
Jag trodde vi hade två delar i huvuddelen.
Jaha! Jaha! Nej, men då... Om vi inte ska spela om så får vi nog köra på det här.
Okej.
Okay. Blir jag med ursäkt för missförståndet.
Ja, och alla poddlyssnare, förlåt.
Ja. Det blir ett intro och en huvuddel. En lång, lång intro och en huvuddel.
Kapitel 1, kapitel 2.
Mm. Jo, det är nämligen så här. Till Mumbais mail igår. Alltså vår vanliga sån här online-mail.
Mm.
Då fick vi ett mail igår. Med titeln Liberation Ring. Frihetsring. Och bara, det är ju intriguing för att använda ett engelskt ord. Alltså man blir nyfiken.
Mm. Och nu vet ju jag kontexten. Och jag kan ju tycka att det här är ett vackrare ord.
Men 100% vackrare.
Mm.
Ja, ja, ja. Nej, men den här Mumbai-tjejen. Alltså jag blir nästan stolt. Mm. Så fint. Hej, jag har länge tittat på era ringar och min bästa vän har en liten fin ring från er. Jag har varit förlovad med en fantastisk ring från ett annat varumärke som jag älskat, men livet har tagit en oväntad vändning som inneburit mycket sorg och besvikelse. Jag har alltid... Ja, verkligen. Hjärtan. Jättefint. Nu kom på, hon är ju inte ens Mumbai-tjejen.
Nej.
Hon, nej.
Jo, men i själen kanske hon är det.
Ja, precis. I min själ är hon det. Mm. Jag har alltid älskat ringar och när min bästa vän skickade en artikel om divorce rings så tänkte jag direkt, men varför köper jag inte en ring för mig själv som jag kommer kunna bära länge och tänka på allt jag lärt mig under min separation. Jag skickar en bild och en länk på vad jag gillar. Jag har länge velat ha en statement ring med en stor sten på min andra hand, vilket är svårt med en diamant, och så har hon en sån här pengar emoji.
Ja, ja.
Mm, blir för dyrt helt enkelt.
Jo, men hon är ju i alla fall förstått att det är snord ut med jättestora diamanter.
Ja, ja, hon kan smycken.
Fair enough.
Jag tänker att jag vill ha en fyrkantig sten, men vilka andra stenar finns som är mörkare än topas? Jag vill inte att det ska förväxlas med en förlovningsring. Och så, sen så var det lite mer då.
Turmalin.
Mm, precis.
Safir.
Men, ja, ja, exakt. Ja, nu kan vi börja, nu går styling Hanna igång här. Men bara konceptet. Mm. Så himla roligt och tydligen då en tydlig trend.
Ja.
Frågan är om hennes vän skickade liksom Instagram-artikeln som du skrivit. Det vore ju kul.
Alltså det har skrivits om den i Elle Vogue och massa annat. Så jag var ju inte först på den bollen.
Nej.
Tyvärr.
Nej.
Jag bara gjorde min analys på det för att jag kunde inte prata om det. Men jag älskar det. Och om du då säger Emily Ratajkowski, I'm on a first name basis with her. Hon valde ju att ta ganska tydligt ta sina de stenarna som var i sin gamla ring. Det kan man förstå, jag hade inte heller vaskat de diamanterna.
Ja, men om de är så himla stora och fina och så. Mm.
Precis. Men här, och sen valde hon ju ha dem på lillfingret. Alltså det blir ganska tydligt att ingen har ju en förlovningsring på lillfingret. För annars hade ju den droppformade lätt kunnat vara en förlovningsring. Hade en tjej kommit med den på fingret hade det. Jag bara, gud vilken cool förlovningsring. Alltså dröm. Men här är ju en annan då. Alltså frihetsringen. Den är ju någonting helt annat då. För här vill hon ju tydligt frångå. För jag antar att det var en diamantring den första. Och nu vill hon ju välja en färgsten. Mörk färgsten. För att liksom göra bara en moffig statement powerring till sig själv.
Precis. Men vad skulle du säga till henne?
Jag skulle säga, jag vet inte vad som satt i den första ringen, men jag hade ju kanske, om det var en liten solitär, jag hade ju inte vaskat den stenen, för hon får typ inte så mycket för den. Jag hade gjort om den till typ en diamantstad i örat eller någonting.
Mm.
Så att man ändå gör om den, men att man flyttar den så att den kanske inte blir exakt samma. Så det hade jag gjort. Jag har faktiskt en spaning till på det här. Och sen använt guldet bara till pengar till nästa projekt. Och sen så är det någonting i mig som säger, du behöver en mörkgrön, lugn, fin, ja, jordad, kraftfull men ändå lugn och harmonisk färg.
Ja,
för jag känner mörkgrön turmalin.
Ja. Fint.
Och kanske att man skulle leka med någonting, att man kanske sätter någon liten hidden gem eller någon inskription eller någonting i, för att som en liten påminnelse som bara hon egentligen ser och vet om.
Ja, ja, det ska 100% vara gravid på Instagram-ringen.
Ja.
Ja, en gravid för henne.
Mm.
Men vet du vad jag hade gjort med den första ringen, alltså förlovningsringen?
Mm.
Jag hade nog lagt den i en byrålåda och låtit den ligga där. Om det behövs i flera år tills jag är helt över den här separationen. Jag uppskattar liksom förhållandet och separationen och allting för vad det har lärt mig. Och sen när jag liksom då kan titta på den här ringen igen och inte känna så ilska, ledsamhet eller någonting, utan bara så här lärdom och bara så här, tack för att jag liksom, för allt jag lärt mig av det här, då hade jag gjort någonting av det. Men jag tror att det är för tidigt att göra någonting av det, eller jag hade tyckt det var för tidigt att göra någonting av det när man fortfarande har den här sorgen och ilskan och så. Jag hade lagt den sorgen och ilskan i stenen fortfarande.
Ja. Eller så är det någon katarsis som måste ske. Alltså rening, att det är del av processen. Att man måste, att när den ligger där så ligger den fortfarande där som ett litet horn i sidan. Och man kan inte riktigt släppa den så länge den fortfarande är.
Man får,
för den lär ju vara graverad och massa grejer liksom.
Man får elda lite Palo Santo först. Och lägga röken i byrålådan och sen får man lägga in.
Man kan ju i och för sig gå och blästra bort gravyren om det är runt, bara som en reningsritual.
Precis. Men jag hade direkt ändå som den, nu kallar du det katarsis, jag vet inte ens vad det är för ord.
Rituell rening.
Ja, okej. Okay. Mm. Jättebra, då har jag lärt mig någonting. Men som den rituella reningen så hade jag snarare skapat det här smycket för mig själv. Som en del i liksom processen att liksom bli stark igen.
Mm. Sen är väl frågan om det kanske är så att det krävs att hon säljer den andra ringen för att få pengar till det nya. Det vet man inte.
Nej, det är ju det man inte vet.
Nej. Men om du ska göra det, så gå till ett auktionshus eller en pantbank som har en gemolog så att de faktiskt kan värdera den ordentligt, så att du inte får inga pengar för den.
Ja, men jag tycker också att du gav mig ett väldigt bra tips när jag i vintras skulle sälja en pryl.
Mm.
Och det var, nej, gå inte till det auktionshuset, utan gå till det här auktionshuset som är specialiserad på just det som du vill sälja. Och det var ett väldigt bra råd. Så jag tycker att du som lyssnar, antingen det är du som skrev mejlet eller du som bara lyssnar och vill sälja någonting på, något av värde. Ofta för att gå till ett auktionshus så behöver det ha varit minst 1000 kronor.
Mm. Och det är det troligen.
Ja, alltså andrahandsvärde behöver vara värt minst det. Annars får man ju sälja det på någon annan, alltså Tradera eller Blocket eller Marketplace eller något sånt där.
Pantbanken.
Jaha, just det. Man kan alltid gå till vanliga pantbanken, ja, just det.
Mm.
Men i alla fall, det är i alla fall mitt råd till dig, att liksom välj inte bara första bästa auktionshus, utan titta på vad har de för auktioner nu, vad brukar de sälja, har de liksom, är de specialiserade på det föremålet som jag har?
Har de temaauktioner på smycken till exempel?
Ja, precis. Jättebra.
Mm.
Mm. Okej, vad kul. Men då har vi transpannat lite grann.
Oh, nej, jag fick också ett liknande.
Ah.
Det var en kompis som hade, eller en skatkompis som hade av sig. Hon bara, min tjejkompis har...
Vad gulligt att du börjar kalla alla dina skatkompisar för kompisar. Det är ju fint.
Hon bara så här, vad är värdet på en 0,30 karat labbodlad diamant på andrahandsmarknaden?
Oj.
Och då var...
Det nästan kunde vara en kuggfråga.
Och då var mitt svar, jag är ledsen men den är inte värd någonting.
Nej.
Tyvärr. Och så sa han, okej, nej, för att min tjejkompis hade, och så skickade hon länk på en ring. En solitärring med 0,30, jättefin ring liksom. En vanlig schysst solitär från ett okej, fint märke. Och den hade väl kostat typ 19 000 kronor.
Oj!
Ja.
Åh herregud, eller med labbodlan.
12,90 eller någonting, ja. Det hade den. Och var så sa hon 12,990.
Jaha, okej. Okay.
Det var någonstans, det var om det var 12 000 eller om det var 19 000. Det var någonstans där mellan 12 och 20.
Mm, lite för dyrt.
Ja.
För en labbodlan. Mm.
Ja, men det kan också varit för några år sedan att labbodlan var dyrare.
Ja, exakt så. Något som det.
Oavsett så... Så sa hon att nej, den här förlovningen är bruten. Det ska inte bli någonting av det. Hon vill inte ha den här. Jag bara, men mitt råd var så här. Hon kommer inte få några pengar för den där stenen. Men den kan ju fortfarande bli ett ganska fint örhänge. Liksom, eller ett diamanthänge eller vad som man gör till sig själv. Använder guldet och det i kombination så kan hon göra någonting av det. Hon bara, nej men hon hon ska använda guldet till någonting, men hon vill inte ha stenen.
Nej, hon kände som jag kanske.
Ja, och så sa hon, och så frågade hon om jag vill ha den till någonting och vad jag i så fall kan tänka mig betala. Och då sa jag, du kan betala en 100-lapp bara för den goda sakens skull, men du ska inte betala någonting för den, för den är tyvärr inte värd någonting.
Oj, gud vilket intressant erbjudande du fick. Jaha, hon sa, jaha, nu förstår jag.
Ja, inte till mig, hon sa till sin kompis.
Jaha.
Så kompisen, min skatkompis frågade mig om det var värt någonting.
Och vad var ditt tips?
100 spänn.
Nej men jag menar, vad var ditt tips nu att hon ska göra? Eller du...
Att personen som hade den labbodlade diamanten från början som förlovningsring skulle göra om den till ett annat smycke. För hon kommer inte få någonting för det, men hon kan lika gärna ha ett fint smycke.
Ja, det var det du rekommenderade.
Ja.
Ja, men då kvarstår nog mitt tips som jag gav alldeles nyss. Alltså relaterat till mig själv vad jag skulle gjort.
Mm.
Jag tycker, lägg den i byrålådan. Och sen kommer du känna så här, när du har sen blivit en smyckesälskare senare. Alltså för också om hon då ska göra sitt första liksom, kanske hon kanske ska göra en liberation ring till sig själv. Alltså då blir man ju fast i smycken, sen är man ju fast for life i det här. Och jag menar att då ha en liksom ring med kanske en labbodlad sten i byrålådan och bara, ja men jag behöver ett örhänge senare. Alltså
eller ha den som en solitär i en stack.
Ja men liksom gött att hitta den stacken i sin egen byrålåda. Alltså och jag måste säga det, för nu vi gör så här att nu avslutar vi introt. Vi kör en jingle och så går vi in i huvuddelen. För jag har liksom direkt brygga över nu.
Mm.
Mm. Men ska vi köra jingle först? Är du redo Hanna? Då kör vi. För Hanna, det är nämligen så här och ni kära lyssnare. Det är precis så här jag gör med kläder. Nu ska vi prata garderob, smyckesgarderob. Och eftersom jag älskar kläder så ska vi också prata lite kläder då nu först då. Eller jag kommer relatera lite kläder. Alltså, om det är något som jag är tacksam för kring mitt eget beteende och liksom gamla Cecilia, då är det att gamla Cecilia har så mycket affektionsvärde kring kläder att hon packar ner allting i alla flyttar hela tiden. Vissa grejer har jag tyvärr råkat så här, att den här jeansjackan var lite för fluffig typ. Den satt inte perfekt. Så jag gav bort den typ till Myronas. Alltså Emmaus typ på, i Vasastan. Och jag bara, men jag hade behövt den nu. För nu har jag på mig en tjock hoodie. Jag behöver en större jacka att ta på mig över. Nej, jag har ju gett bort den. Alltså det är så sjukt störigt.
Gud, jag rensar ju. Men jag slänger saker.
Ja, men ångrar du det aldrig?
Nej, för jag slänger inte de bra grejerna.
Nej, okej, då är du en klok människa. För att jag kommer ihåg varenda plagg jag liksom gett bort i onödan, kommer jag ihåg.
Det men är jag så slänger så gamla... Min man har ju någon slags hårdare beteende, om du vet så här, reklam. Han får ju så mycket seglar, funktionsprylar och t-shirt och så här med reklamtryck och grejer. Inte saker som man faktiskt har köpt för att man älskar dem.
Ja.
Eller så här gamla slitna funktionströjor. Jag bara, ingen behöver det här.
Nej. Nej, men jag slänger liksom noppiga plagg, du vet billiga tröjor man har köpt på Zara och som... liksom blev noppiga, de höll inte ens en vinter för de blev noppiga. Alltså sånt där har jag ju inga funktionsvärde till. Men liksom de här plaggen.
Mm.
Och ja, jag har ju, det är ju där jag har lagt mina pengar sen jag var liksom...
Ja, jag vet.
Ja, 19 typ.
Jag vet.
Ja, så nu sitter jag ju då här med flera år gammal Tulum-kaftan på mig och jag blev så lycklig av den.
Mm.
Och samma känner jag då att de här tjejerna som vi pratade om, eller framförallt då den här som skrev till dig, hennes kompis. Alltså om några år då, som sagt, när hon behöver ett örhänge, för hon kanske vill ha det i sin basgarderob, liksom diamantsan, hon kanske tar ett extra hål i örat, så bara behöver hon fylla det. Och just då så har hon inte jättemycket cash, för så är det ju också att man inte alltid har det. Det går ju upp och ner i livet.
Mm.
ja men gött, då har hon den här stenen som hon kan gå till en guldsmed och få gjort liksom ett öring för, som inte heller blir så mycket värdefullt, hon behöver inte vara rädd om det och så vidare. Så himla nice.
Ja, nej, jag håller med.
Bra, vi är överens.
Och grejen är att det är också guldringen, alltså vad väger den, 1,5 gram. Alltså jag guldpriset är rekordhögt, men hon får inga pengar för den. Hon får guldvärdet, så det är liksom inte som att hon kan spara ihop till det nya smycket genom att omsätta det här.
Nej, men däremot kan hon ju få rabatt genom att man, guldsmedel, hon byter in guldvärdet.
Men om hon säljer det bara för att sälja, så kommer hon tappa pengar på det.
Ja, ja, verkligen. 100%. Men nu är det ny säsong, Hanna. Vad har du för känslor kring det?
Gällande kläder eller gällande smycken?
Ja, men vi kan säga både privat, professionellt och smyckesmässigt.
Jo, men jag ser fram emot en glittrande vår med många roliga event. Och mycket eventjobb, och det är jag faktiskt sjukt tacksam för. Och sen hoppas jag ju att skatan ska börja rulla, alltså Magpie Marvels skattförmedlingen ska rulla på ännu fortare. För det hade varit kul att få glittra ännu mer i jobbet.
Du menar alltså att du vill ha större omsättning på din smyckesförsäljning?
Ja.
Ja. För då får du ju chans att köpa ännu mer smycken och så där.
Exakt så. Exakt så.
Ja.
Så det,
sånt som gör en skata lycklig.
Exakt, det ser jag fram emot. Garderobsmässigt så ser jag fram emot, jag har köpt lite nya vårsneakers.
Lite nya vårsneakers? Definiera.
Jag har köpt 2 par.
Oj! Sneakers. Och vad är vårsneakers? 1 är kritpar i kritvita kanske?
Nej, faktiskt inte. Nej. Men 1 par är i solgul mocka.
Oj! Fint!
Ja. Och 1 par är ett par Nike. Nike gjorde ett samarbete med Jacquemus, ett franskt varumärke.
Va? Ja. Så gud, det, vad coolt.
De kallas för...
Kan du inte visa bild?
Jo, sen. De kallas för Air Force J, typ. Air Force Jacquemus. Och de är brun mocka, men också med gult på. Så det är liksom solfärgat.
Wow.
Och jag hade tänkt ha dem gula idag, men jag har inte riktigt gått in dem ännu. Och jag ska gå väldigt mycket idag, så att jag vågade liksom inte gamla. Så jag måste gå in dem på lite kortare perioder.
Men nu när du har eventjobb måste jag fråga, för nu hade du på dig ett par fräcka sneakers idag. Har du då med dig, alltså du vet, som riktiga modemänniska, att de har med sig ett par liksom kanske boots, eller du vet att de byter skor på kvällen?
Jag funderade på det. Sen insåg jag att jag inte hade plats, för jag prioriterade att ta med mig en massa smycken till studion. Och datorn. Men också så är det ju tacksamt nog 15 grader, så jag tog på mig de jag har ju rätt ofta sneakers ändå. Ja. Så jag valde ju att fortsätta med sneakers sen ikväll.
Jag tänker faktiskt också att det är lite, alltså du har ju ett så viktigt uppdrag ikväll. Då vill man stå stadigt med båda fötterna på jorden.
Exakt.
Mm.
Ja, men så jag hade gärna haft de gula sneakersarna, för de är fina och våriga. Men jag vågar inte gamla på att jag inte skulle ha ont i fötterna. För jag vill inte behöva fokusera på att jag har ont i fötterna.
Nej. Alltså, nej. Alltså jag hade ju en sån erfarenhet på min gudsons, alltså min syrras sons dop.
Mm.
Och då hade jag så här jättefin outfit, en så här ljus klänning, och skulle ha beige pump, så du vet, det var liksom så fint. Hade gjort mig fin i håret och allting. Och sen så hade hon ju bett mig att sjunga. Och nu tror ni poddlyssnare att jag är en fantastisk sångare, så är det absolut inte. Det här var liksom...
Jo!
Nej, men första gången jag skulle sjunga, jag blev helt chockad att de frågade. Men i alla fall, det var ju väldigt roligt. Och så skulle jag ta på en pump, sen jag bara, kan stå på en gräsmatta, för det var så här trädgårdsdop. Så prästen kom till trädgården. Så fint. Jag kunde stå på en gräsmatta i högklackat, så jag stod i svarta Converse. Alltså det var inte min mest stylish dag tyvärr.
Kan ändå uppskatta svarta Converse till det andra?
Ja, men jag tyckte nästan var lite pinsamt, för den här, om jag skulle vara barfota istället. Men sen kände jag, nej, nu får jag...
Men det är därför man ska ha snygg sneakers.
Sant.
Det är det. Jag jobbar ju bara typ på snygg sneakers. Du lägger pengar på kläder, jag lägger pengar på halvdyra sneakers.
Och väskor. Eller du slutade med det kanske?
Nej, men typ en om året köper
jag. Ja, okej.
Jag har inte köpt någon i år.
Nu gillar jag svarta Converse, men jag förstår konceptet.
Ja, men skinnsneakers som är lite mer...
Okej, men hur ser det då smyckesmässigt på att våren är på intågande?
Alltså grejen är, jag... Och det här är nog yrkesskada. För grejen är att jag ömsar ju lite smyckesskinn, beroende på vad jag har inne från skatan som inte hunnit bli sålt ännu. Så då förälskar jag mig i olika typer av favoriter där. Så det byts ju snarare ut på vad jag har i lager. Så att jag liksom försöker umgås med smyckena innan de flyttar vidare. Så mycket jag kan. Och det går ju i perioder. Och sen så oftast investerar man ju i någon typ av smycke. Och då bär man ju det. Då har man en nyförälskad i ett smycke. Så du vet, när du fått ett nytt smycke, då använder du det väldigt mycket hela tiden.
Mm.
Eller hur? Mm. Och sen så kanske du investerar i något nytt och då byter man ut det. Men det liksom oftare än sällan så är det på högre rotation än de andra smyckena.
Men vet du vad jag funderar på? Mm. I för sig nu, alltså i min värld så har du ju verkligen en tydlig basgarderob av smycken.
Jag har skrivit ner listan, så att jo, det har jag.
Ja.
Den är ganska säsongslös, insåg jag också.
Ja, men det ska ändå bli spännande att prata med dig om 10 år. När du har jobbat med det här i...
Gud, jag hoppas att jag har mer tjocka guldlänkar.
Ja, men när du har jobbat med det här i kanske 11 år blir det väl då.
Ja.
Om du då kommer ha ett större behov av att ha en större privat smyckesgarderob som inte roterar, alltså som faktiskt är dina smycken, det tycker jag ska bli spännande att se.
Mm, och jag tror ju, det har ju hänt, för jag tänker ju rätt ofta på det här kontot vi båda följer, hon i New York-skatan.
Ja, Chelsea Girl.
Ja, precis. Hon, när hon kommer över vissa saker så behåller hon ju det.
Ja.
Och för ibland så kommer man ju över vissa saker. Så jag har ju gjort så. Så att jag tror att jag i mitt skattetande, det kommer vara skatter som jag inte släpper.
Ja.
Och en av de ringarna som faktiskt är en sån är faktiskt i min basgarderob.
Ja, och det är den jag säger nu, va?
Ja.
Mm, jättefin. Men innan vi går in på att avslöja, för det vi har gjort nu inför det här avsnittet är att vi har skrivit upp våra 10 bassmycken i vår basgarderob. Men ändrar du dig hur du klär dig? Och sen ska jag fråga samma sak angående smycken, Hanna. Men ändrar du dig hur du klär dig nu till vid säsongsbyte?
Jag är faktiskt väldigt dålig på det. För jag vet att du verkligen jobbar säsongsgarderob och plockar fram och bort saker. Och sen blir du aslycklig, för du bara, oh, det är som att jag har hela nya kläder. Medan jag typ har ju samma hoodies. Det är bara att jag har ofta mindre jackor och sånt på. Jag jobbar i mindre lager.
Men din syster då? Förlåt, men för din syster är ju kanske...
Otroligt fashion.
Ja, men nej, men jag menar mer att hon är klädintresserad åt det hållet som jag är klädintresserad. Eller är vi lika där?
Ja, men hon köper ju, hon jobbar ju väldigt mycket mer med färg och grejer. Och hon lägger rätt mycket pengar på kläder och väskor. Jo, men...
Alltså, tror du hon liksom ändrar hur... Alltså, har hon en så här nu plastlådor från Clas Ohlson som hon plockar fram nu med vårkläder?
Alltså, hon har ju fram allting hela tiden. Och sen
ja,
så,
det,
men okay. Sen har hon ju mycket mer säsongsbetonat. Hon har ju mycket mer så här flashiga sommarklänningar, sidenbyxor, sånt som hon... Sen bor hon i Amsterdam, så det blir inte lika kallt där.
Alltså, hon kommer ju bli Iris Apfel när hon blir gammal.
Förmodligen.
Ja, okej. Okay, men hon är next level då?
Ja. Nej, men apropå, det jag också insett att... Vår sneakers, sen har jag insett att jag har
Förlåt, men det måste du plocka fram.
Nej.
Och du måste ju byta din accessoirgarderob mellan vår och...
Nej. Nej. Du vet, jag har en gul handväska. Den är ju egentligen rätt somrig.
Gulgrön.
Ja.
Mm, den är underbar.
Den har jag på vintern också, bara för att liva upp.
Sant. Det här är så förvirrande.
Och så fort det inte slask och snö så har jag mina sneakers.
Ja, sant.
Och jag har vita jeans mitt i vintern också.
Mm. Det är sant alltså.
Nej, men det jag vill ha just nu på listan, accessoarer.
Ja. Mm.
Jag vill ha en cool hatt.
Va?
Mm.
Wow!
Ja, inspirerat av en israelisk watch dealer i New York som är otroligt cool, som heter Jules, som jag älskar. Och Vu, som har en fantastisk podd som heter This Watch Life med sin partner Lydia. Han har alltid coola hattar. Och min syrra. Så jag känner att jag vill ha en cool hatt, för jag tänker att det jag insett att jag letar efter, det är one and done. Har du hört konceptet one and done?
Nej, aldrig.
Okej. Den här ringen som vi kommer prata om sen, det är en one and done. För tar jag på mig den, så är den klar. Den handen är klar. Jag behöver inget mer.
One and done ska jag skriva upp. Älskar.
Och,
måste vi nästan ha ett avsnitt om. Vad är era poddnyssades one and done smycken?
Och lite som den gula gröna handväskan.
Ja.
Om du har en övrigt svart outfit och så rycker du fram den.
Det är som mina skor.
Exakt. Det är, och det jag inser att jag behöver, för jag har ganska neutrala kläder, jag har ganska androgyna kläder i vanliga fall. Och det jag behöver är ju saker som jag vet funkar, men som lyfter allting på en gång. För jag är inte som min syster, jag kommer aldrig kunna lyfta en outfit och du vet ha på mig något så här extravagant och jobbigt och svårt, utan det kan vara ett par gula sneakers, det kan vara en ring, en klocka, en hatt, alltså såna grejer som lyfter grundgarderoben i övrigt.
Gud vad kul.
Mm. Är du med?
Ja. Men du har alltid haft känsla för smak och stil tycker jag, och nej, men du har ju också alltid hittat basgrejer med en twist. Alltså med kläder också. Jag tycker att du liksom, ja, alltså modegrejer, alltså även så här modeplagg, så här coola modeplagg som är så här, som lite så här vardags fast har en twist, där det här är du bra.
Mm, men jag har ju aldrig någonting som sticker ut mycket.
Jo, men typ dina väskor då, får man ändå säga sticker
ut. Okej, men det är aldrig kläder.
Nej, du har nog rätt alltså. Mm. Det är sant.
Mm, men då måste jag ju ställa tillbaka frågan, hur tänker du?
Ja, bra. Tack för frågan. Jo, jag ändrar ju 100%. Och jag ändrar ju, alltså jag tycker att jag känner mig blek. Jag vet inte om det är att...
Det tänkte jag i och för sig på. Man känner sig blek på vintern.
Ja, även du är det. För ja. Jag tänker, du har ju ändå lite så här mörka ögonbryn. Du har ändå lite konturer i ansiktet.
Ja.
Men typ som idag när jag har på mig den här vita sidenklänningen under den mörkblå kaftanen. Då känner jag ändå sig typ som urringningen så. Jag ser ju i spegeln att jag ser blek ut, men jag vill skita i det.
Ja.
Liksom. Men jag inser ju att så här, kanske lite för tidigt ändå. Jag kanske borde få lite färg på kroppen först.
Ja.
Så här, bara där är ju så här, och typ som mycket så här vita fina linnen, och vad finns det mer som jag plockade fram? Ja, men mycket så här milda toner, alltså sånt där plockar jag ju bort på vintern, för jag vill inte ens bli störd av det.
Vet du varför jag inte har det? Nej. Det är problemet. Jag äger ju ingenting i milda toner. Jag har ingenting som är beige. Typ ingenting. Jag har en karamellfärgad tröja, annars ingenting.
Ja, sant. Precis, för att så här, allt som är lite starkare färger, det får ju vara kvar i vintergarderoben.
Ja.
Lite mörkare och lite liksom starkare färger så.
Mm. Nej, men jag håller med dig, för att man ska klara av typ linnefärget och lite sånt, så ska man ju helst vara lite solbränd.
Exakt.
Och det är man ju inte nu.
Och den andra grejen som handlar om att jag plockar bort på vintern.
Mm.
Det jag plockar bort är alltså fel material, sånt jag fryser i. Vårt hus är inte jättevarmt. Plus jag bor med en man som liksom helst vill ha 19 grader inomhus typ.
Åh herregud, jag är dött.
Men efter mycket liksom om och men, kärleksfulla tjafs, så han har väl accepterat typ 21 grader. Jag vet inte riktigt vad vi har inomhus. Jag har
23 hemma.
Ja, men alltså han får ju panik. Alltså han går runt i shorts inne när jag har liksom ylletröjor.
Ja, ni har olika ställda termostater. Personliga termostater.
Så på min sida av sängen, alltså jag har ju liksom en extra filt över mig. Mm. Så, över täcket liksom. Ja, så att så här, allt som är liksom, som inte går att matcha med liksom yllekläder, eller som är typ så här tjocktröjor fast som bara är kanske bomull, alltså förlåt, det går till sommargarderoben. Så här, det är väldigt mycket kashmir. Nu har jag faktiskt investerat i min första alpaka-kofta, helt underbar. Alltså, ull, det är ju min liksom vintergarderob. Även byxor liksom. Alltså jag plockar men nästan bort jeans på vintern. Nej, men hoodies har jag i min träningsgarderob, och annars är det sommargarderoben. Hoodies går bort på vintern. Det är inte tillräckligt varmt, det är bomull, det är för tunn.
Om vi är 23 grader ner så är det inte ett problem.
så det är det. Det är fel material och fel färg. Det är sommargarderoben.
Okej.
Okay. Mm. Smycken nu då. Ändrar du dig hur du klär dig i smycken, Hanna? Jag känner på mig att jag vet svaret. Kanske en poddlyssnare också känner på sig.
Vad är svaret då?
Nej.
Nej, men det är väl alltså så här, jo, jag, ibland kan jag känna ett sug på sommaren att dra mig lite mer på, du vet, lite mer bohemska så här, silversmycken också, för att jag tycker att det är snyggare när man är solbränd.
Jaha, du tycker att det är bohemskt med silver alltså.
Silver kan ju bli, alltså du vet, om man är likblek så kan den, du vet, huden nästan är så blå och lila. Då kan det silvriga förstärka det. Och då är rödguld bättre på att värma upp.
Mm, det är sant.
Men å andra sidan så har jag ju väldigt mycket stålklockor och så. Så att jag vet liksom inte.
Men de är ju inte bara silver. Det är ju ofta en färgla uttavla och så.
Exakt.
Mm.
Så det är nog.
Okej, men du ändrar dig med att du möjligtvis byter metall på sommaren.
Ja, fast jag har fortfarande, jag blandar ju nog mer då. Det gör, nej, jag ändrar mig inte. Det var en lögn. Nej, jag ändrar mig inte.
Nej?
Nej.
Okej. Men det gör jag då.
Ja.
Men
hur ändrar du smyckesgarderob då?
Det kommer vi se nu när jag går igenom min basgarderob för våren.
Okej.
Okay. Då kommer jag nämna vad jag
Och jag har en basketrobe året runt.
Ja, precis. Men jag kan också säga att det har väldigt mycket med färg att göra.
Mm,
okay. Och lite med funktion. För jag har en liten bonus som är liksom mitt tydliga sommarsmycke som i princip inte går att bära på vintern. Jag vet inte om du kan gissa vad det är.
Är det så stora, tjocka kaffs? Eller någonting för att du inte kan ha tröjor till dem?
Nej, det är det inte. Men det hade kunnat vara. Då sparar vi det till slutet.
Ja. Mm.
Mm. Så ska vi börja gå igenom då din basgarderob. Ska du säga kanske de första fem? Börja med det.
Okej. Okay. Och nu börjar vi uppifrån. Så vi börjar från toppen med huvudet och neråt.
Ja. Mm. Var det svårt att välja 10 smycken måste jag fråga?
Nej.
Nej?
För det kommer upp i 10 typ som jag bär dagligen.
Oj. Mm.
Så det vi börjar med högst upp i örat är en liten vit diamanthagge som sitter högst upp. Jag har en piercing uppe liksom i brosket heter det väl?
Ja.
Nu tar jag av mig hörluren. Men du ser den sitter där.
Ja, och det var den du tappade va?
Ja.
Och nu får tillbaka?
Ja, precis.
Så fint.
Så en liten vit diamanthagge som sitter högst upp i örat från, och den är från Emma Engelbert. Så den har jag alltid och den sover jag i. Och det kanske är därför jag tappar den första gången så jag borde ta av med den för att inte riskera det här. Och sen så jobbar vi oss neråt i örat.
Men jag måste fråga, varför hör den till din basgarderob? Varför älskar du den? För jag gissar att du älskar alla smycken som hör till din basgarderob.
Ja, men för just där i örat så tycker jag att det är jobbigt att byta. För jag vill inte, dels så vill jag inte ha med ett stift för att det petar in i huden.
Ja.
Där, av någon anledning. Jag kan inte sova, så det är inte skönt.
Nej.
Och den här är rund så att den låser liksom som en huggy. Och sen så tycker jag att det är otroligt fint och enkelt att bara ha liksom, men den är väldigt, väldigt tunn så att det blir liksom som en liten diamantstrimma. Bara rocked off.
Mm.
Så.
Jättefint.
Mm. Och sen jobbar vi oss neråt i örat. Och nu har jag faktiskt inte det för de var också försvunna. Eller jag tappade ett av dem och var så ledsen så jag inte kunde ha på mig dem. Men normalt så har jag, nu försöker jag gräva ett mycket skrin samtidigt här. 2 smycken jag fick i morgongåva. Och det är 2 diamantblixtar som sitter i, alltså jag har 2 hål i örnen. Och de som sitter då högst upp av de 2, fast ändå nere i snibben. Så det är 2 små rödguldsblixtar med små diamanter. Som jag fick i morgongåva. Och det är ju otroligt fint för att jag fick dem i morgongåva av min man. Och sen har jag alltid 2 tjocka guldkrioler. De har jag också på mig nu. Fast ett hål högre upp.
Mm.
Som var,
det är hål nummer 2 om man säger.
Ja, nu sitter de där men de sitter ofta längst ner.
Mm.
Så att det går från pyttigt till blixtar till tjocka krioler. Men de är ihåliga så att de är väldigt lätta. Så de ser ganska bulliga ut men de är väldigt sköna. Och de här sover jag i, tar inte av mig, gör ingenting.
Nice.
Och öronen, jag vet, alltså jag önskar att jag hade mer örhängen att byta med. Och det är kanske nästa jag ska investera i för jag funderar på. Och det är någonting som jag faktiskt tänker att jag ska investera i till mig själv. För där är jag inte intresserad av att byta så då vill jag alltid ha det. Och då är det bättre att det är mina egna saker.
Mm.
Så jag letar just nu efter det perfekta paret antikdiamanter. Har inte hittat ännu. Så örhängen, där är väl 3 av smyckena då. För jag tycker att ett par är fortfarande ett smycke.
Ja, men det håller jag med om. Mm.
Så det är öronen. Och sen har jag 2 halsband som jag alltid har. Och det är ett guldhalsband som jag fått av min man. Med en liten Pac-Man-figur. Som hänger på en tunn kedja. En tunn ankarlänkskedja, jättetunn.
Den förknippar jag så mycket med dig.
Ja. Och sen har jag min Agis Charm. Som jag har köpt från en skatkollega i Danmark. Som är ett franskt vintage-smycke. Och jag älskar ju alla obskyra språk och hidden meanings och lite ordlekar. Och den här har allting. Jag tror att den är från 60-talet och den är fransk. Och det roliga är att jag har faktiskt hittat en sån som jag ska sälja på Skapat.
Oj! Mm. Vad kul! Oj, den var väldigt lik.
Fast den är lite större.
Men Pierre, que demain. Vad betyder det?
Så det är ett en fransk
ex. Oj, wow.
Från en man som heter någonting Ogis. Och den går någonting i stil med car vois-tu, chaque jour je t'aime, plus qu'hier, moins que demain. Mer än igår, men mindre. Men ser du min kära älskade, för varje dag så älskar jag dig mer än igår, men mindre än imorgon.
Fint.
Men den där ska faktiskt till min guldsmed för att du ser öglan är sliten.
Ja, oj vad den var tunn.
Jag tror att den har hållit.
Och sen så är det liksom från Carl Gustav till Sylvien.
Ja,
och i 1969, wow.
Ja, jag hade en omröstning om jag skulle slipa bort det där. Men jag tänker inte göra det.
Nej.
Och jag tänker om någon köper den kan de göra det själva. Men jag tänker inte göra det.
Eller gravera in en egen liten.
Ja. Men däremot ska jag laga öglan.
Jättefint. Ja, vi går vidare.
Men så det var
tiden går fort här när man har roligt.
Det var 5 smycken.
Ja, det var 5. Okej, härligt. Så det var örhängen och halsband du kom till.
Yes. Och det här är alltid på mig. Det här byter jag inte.
Ah. Frågan om du ska köra dina.
Okej.
Ja, vi gör det. Får du köra 5 till.
Okej, då går vi... Jag ska bara bocka av sådär. Så. Då är vi nere på handen. Vi börjar vänster.
Ja.
Och där har jag min vixelstack. Som jag av förklarliga skäl har hela tiden. Och jag tänkte någon gång i början att jag eventuellt skulle separera på den och inte ha. För jag har en färgring. Och jag tänkte att jag skulle tröttna på att ha det. Men det gjorde jag inte. Så att jag har alltid den tillsammans. Och det är en ring med vita diamanter. En 5-stensring. De är lika stora. Så att de är rak. Liksom. Den är inte en gradient på. Ett tunt guldband i mitten. Bara för att separera dem. Och sen har jag en likadan 5-stensring. Fast med blågröna safirer.
Ja, som det som idag har blivit väldigt populärt. Som teal sapphires kan man alltså säga.
Exakt.
Men det är ju väldigt roligt. För det betyder att du faktiskt har valt rätt färg. Att du inte tröttnar på den.
Nej, precis. Och den är ändå ganska... I och med att den drar åt grönt så är den ganska neutralt. Militärgrön är ju en neutral färg.
Ja.
Och den här, i och med att den drar åt grönt... Alltså,
den drar ju åt blått också. Den ser nästan ut som så här västkustblå hav.
Medelhavet, typ. Mörkt medelhav.
Jag skulle nästan säga att det ser ut som så här havet i Göteborg, liksom. Ja.
Skitsamma. Den är blågrön. Mm. Den är inte så intensiv. Den är inte blå som man ofta tänker. När man tänker en safir... Ja, men så här klassisk cornflower blue. Den är inte den, utan den är verkligen teal blue.
Ja, verkligen.
Så det har jag alltid.
Mm.
Och därför så kallar jag dem för ett smycke.
Mm. Ja. Det får man göra. Jag vet inte om du kommer acceptera mina loopholes här.
Nej. Mm. Och sen har jag ju alltid en klocka. Alltid.
Ja. Men där, alltså har du en klocka som är din basgarderobsklocka?
Nej, jag har 3.
Ah...
Eller så här, jag har fler klockor, men jag märkte att det är 3 jag roterar mellan. Mm. Det är 3 jag verkligen tycker om. Och det är 3 jag har lagt lite mer pengar på. Liksom. Jag letar efter en fjärde till den, men det är en annan historia. Men jag har den klockan jag har på mig nu. Det är den nyaste och den har jag haft på mig i princip varje dag sedan jag fick den. Med undantag att jag ville byta klocka för att verkligen göra en poäng i en outfit.
Mm.
Och det är en Tudor-klocka och den är i stål. Men den har lite guld på tavlan. Och det är en dykarklocka.
Men då är det ju exakt det här som är just nu din basgarderobsklocka.
Ja, 100%.
För att du har andra klockor om du sen, som du säger, vill göra en poäng.
Ja, nej, men så, ja, det här är default-klockan.
Mm.
Så därför är den med. Så då är den klockan avbockad. Check. Och sen har jag ju då... går vi över till högerhanden. För här har jag 3 armband som jag typ alltid har på mig. Och det är egentligen för att jag egentligen tror att jag vill ha en stor fet wrist stack. Men guldpriset nu har begränsat mig hur många guldlänkar jag kan köpa. Men jag har alltid, eller väldigt länge har jag haft den här kombinationen nu. Och det är faktiskt ett halsband egentligen som är min mans. Som är en guldlänk som jag har virat 3 varv. Och sen har jag ett silverarmband som jag köpte i Västindien för länge sedan, som jag haft på mig.
100 år sedan.
Ja. Och sen har jag faktiskt en tunn pansarlänk som egentligen ska säljas på skatan, men som...
Fattar inte att ingen köper den.
Nej.
Så konstigt.
Ja, men då får jag ha den. Så jag har 3 stycken armband. 1 silver, 2 guld. Som, ja, bara hänger där.
Mm.
Så det är liksom armarna. Och alla, fram tills nu så är ju de sakerna som jag har på mig då... det är ju sånt jag har varje dag som jag i princip inte... tar av mig.
Nej.
Och det är intressant för jag kan ju bara, jag har glömt att ta på mig smycken. Och då har vi ändå kommit så långt som att jag har på mig allt jag har rapat upp hittills. Men. Så är det. Då ska vi se guldlänk. Men sen har vi då one and done ringar. Och det är alltid inser att jag kommer tillbaka till. Och det är egentligen 2 saker. Det är en mesh ring från som jag hittade på skatan. Som är, ja men som den funkar till allt.
Och jättefin.
Sen
Ser ut som en spetsring typ.
Precis. Mm. Och sen har jag klackringen från Komi. Den är så här, jag kan ta på mig den alltid hur den funkar. Och den har blivit så himla signifikativ för min stil.
Och den tycker jag har lite samma vibe som ditt Pac-Man-halsband.
Exakt.
Mm, lite så kul.
Men just idag har jag faktiskt en platina-allians som... men en lillfingering ingår nog i min basgarderob.
Ja.
Den.
Nice! Det blir ett längre avsnitt nu. Det var jag som inte kunde planera tiden. Det var så mycket kul att prata om. Kul att höra, och nu då kör jag direkt in i min basgarderob.
Mm. Inser du att du inte var så mycket stenar i min basgarderob?
Jo, men jag tror de som skulle se dig skulle nog säga att det är en del stenar. Men jag förstår vad du menar om man jämför med min.
Ja.
Mm.
Små stenar jämfört med din.
Ja, precis. Min basgarderob, och nu är det då vår sommarstyle.
Ja.
Jag har gjort bara en sån här grej att jag räknar bort min näspiercing, för jag glömde bort den. För den alltid sitter i. Så den är inte ens med, även om den alltid sitter i.
Ja.
Mm. Och den andra...
Är det diamanter i näspiercingen?
Ja, det är 3 pyttesmå.
Aj.
Alltså så, det är ju en äkta smycke. Men det är, den är gjord i LA, liksom, köpte den piercingstudion.
Mm.
Hur som helst. Men jag piercade mig på Hornsgatan i Stockholm för flera år sedan. Nej, det gjorde jag inte. Den gjorde jag typ på en frisörsalong. Skitsamma.
Gjorde du den i näspiercing?
Ja! Usch! Ja, kanske inte rekommenderar.
Nej, ingen.
Jag har glömt bort faktiskt vad jag gjorde den, men det kanske inte var en frisörsalong. Men det var inte på en...
Oavsett vad Cecilia har gjort, om ni funderar på att ta en airspacing, gå till en riktig studio. Lova mig det allihopa.
Ja, lyssna inte på mig. Det andra jag gjort är att jag räknat in mina örhängen som en. Ja, för jag har ju earstacks, men jag byter liksom inte ut
men
dem.
Men ursäkta, du har typ 8 örhängen.
Ja, men, ja, så det skulle ta slut där. Så det går inte, det får bli en. men det jag saknar är, jag saknar ett hål här. Och här håller jag just nu på att designa en idé. Så jag vill ha något lite...
Du saknar inte ett hål, du saknar ett örhänge.
Jag har saknat örhänge i hålet, så det är ett hål som inte är fyllt än. Och där känner jag att jag saknar en liten hängande sak. Jag har ju mycket små haggis. Och sen så har jag lite studs.
Men jag vill opponera mig mot att du aldrig byter. För jag hävdar att du har designat lite nya örhängen. Och du har haft så här långa glitterpinnar och grejer. Det har du inte nu.
Nej, vet du varför?
Nej.
Jag har lärt mig en grej med örhängen. Vi kan ta det i ett eget avsnitt. Men det är ju att jag håller på, de här långa glitterpinnarna som jag har haft jättelänge.
Ja.
Jag håller på att få såna här långa, förlåt men tant. Alltså jag håller på att bli en tant. Att, men så vet, såna här som tanter har, som har burit örhängen, tunga örhängen i många år. Avlånga hål.
Ja.
Så nu har jag lärt mig att så här, örhängen måste väga 1 gram eller mindre för att man inte ska få avlånga hål eller för att jag inte ska få det.
Mm.
Så jag var tvungen att byta ut.
Om man ska ha dem hela tiden. Man kan ha det på fest ibland.
Ja, ja. Men nu pratar vi basgarderoben. Så de här mina långa glitterpinnar.
De är festgarderob.
Ja, ja. De får inte vara med i basgarderoben längre.
Mm, okay.
Men till exempel designade jag en haggi som fick heta Nonnas haggi. Och det är ju en liten så här mer, alltså för att vara Mumbai, en mer chunky haggi.
Mm.
Inget för att jämföra med dina hoops, Hanna. Men för de är ju chunky på riktigt. Men den här har vi gröpt ur och gjort ett litet gallerdekor bakom. Så den väger ju under 1 gram. Så den känns knappt.
Mina örhängen väger 0,9 styck, tror jag.
Ja, de är också urgröpta. Precis. Mm. Så att jag har lärt mig om örhängen.
Mm.
Och har blivit bättre på att designa örhängen nu också. När jag inser att så här, för att vara everyday örhängen så behöver de vara lätta. Okej, vi går vidare. Evighetsband på långfinger har jag alltid.
Ja.
Det är ett speciellt evighetsband som typ inte går att köpa i Mumbais kollektion. Det är liksom väldigt högt och många skulle tycka att det var obekvämt och sådär. Det är liksom 3 mm på höjden och 1,5 mm på bredden. Så det är väldigt tunt. Jag har graverat Cecilia faktiskt på sidan. Och jag älskar det. Och, det är så här,
och du har den också väldigt stor. Alltså den sitter ju, den är för stor tycker jag.
Ja, det tycker inte jag. Jag tycker det är rätt skön. Men förstår vad du menar. Men det är för att man ska kunna ha det varje året runt också. Även när man liksom på sommaren.
Jo,
får
men också hade
och
den, nu är den väldigt hög. Så hade den suttit hårt så hade den, för nu kan den lägga sig lite snett så att jag tror att den blir bekvämare.
Ja, sant. Sant. Men den liksom åker alltid på. Jag tycker det är väldigt fint med horisontella stacks. Alltså att man har lite ringar på varje hand eller på varje finger.
Så egentligen är vi inne på ditt smycke nummer 2.
Ja.
Örstacken här... och ett.
Ja. Smycke nummer 3 då.
Ja.
Markisband på lillfinger. Det här har jag alltid.
Ja.
Det är liksom ett evighetsband med markisstenar. Som, den är unik. Men det är också ingenting som sticker ut. Alltså det är perfekt.
Mm.
Den andra är, och här kommer vi faktiskt till sommargarderoben, klusterring. Och nu har jag valt en ljusgrön, den är nytvättad, ljusgrön safir. Alltså den här är verkligen min sommarsmycke. Och den kalla ljusgröna färgen, jag känner lite som du gör med silver där, behöver en brun hand. Väldigt sällan jag känner mig komfortabel att ta på mig den på vintern med bleka händer.
Men menar du att du har en annan klusterring på vintern?
Ja, jag knyckte ju en mörklila, alltså plommonfärgad mauve från Mumbai.
Mm.
Den brukar jag ha på vintern. Men liksom klusterring är också... Klustering är liksom oförargligt på något vis. Alltså det är inte som en solitär sticker upp och man liksom... Alltså så här, i vägen för att använda det ordet. Utan så här, klustering bara är men alltid svinfräckt.
Ja, men det, jag hade inte heller några solitärer i min bas.
Nej, nej, ingenting. Sant. Nej, intressant. Däremot kommer ju här nu faktiskt den som jag har i min bas som är, ingår på vintern. Och det var därför jag tyckte det var spännande att du sa att hon, den här tjejen i början, att hon som skulle ha en liberation ring skulle ha mörkgrön turmalin för man blir lugn. Alltså min mörkgrön turmalin ring, det är ju faktiskt en stor solitär. Jag älskar den och den är definitivt min basgarderob. Typ alltid när jag ska arbeta till poddstudion vill jag på mig extra fina smycken. Det är ofta då jag åker in till stan. Jag tar typ alltid på mig den för jag känner så här, nej men det, och jag känner mig alltid som mig själv när jag har på mig den.
Mm.
Jag blir bara glad av den.
Men det är som min meshring. Det blir...
Ja. Och mörkgrön är så djup färg, men jag känner mig inte blek i den. Nej, jag älskar den.
Mm.
Sen så har jag ett skatansmycke. Nu har jag faktiskt på mig en liten sköldpadda i. Jag har ju ett Gaia-necklace som det heter. Men det är ju liksom långt diamanthalsband. Eller vad säger jag? Långt halsband.
Mm. Gaia är väl låset?
Ja. Men där i har jag ju hängt en liten...
Har du medaljong. Ett foto i den?
Nej, det har jag inte. Jag har hängt den, men jag borde ha. En liten medaljong från skatan. Som jag älskar. Vintage med blommor på. Graverad. Så fin. Den är också, jag skulle verkligen säga att det är min basgarderob på vår och sommar. För jag tycker den passar så fint till liksom alla kläder som jag har på sommar. Lite så här flowy dresses. Och,
ja.
Eller så här klänningar och lite så här lätta material. Alltså att ha ett långt halsband utan på en stickad tröja funkar inte alltid. Men det funkar
alltid. Då försvinner.
Ja, men det funkar alltid utan på sidan.
Mm.
Så även om jag har en lång stickad, jag har ju sidentoppar på vintern, alltså typ sidenlinnen och sånt med en typ kofta över som bara skymtar lite. Då tycker jag också det är fint med jättelångt halsband och medaljong. Men så det är definitivt nu på våren och sommaren. Och sen, jag tror inte jag riktigt jag kommer hinna med, men jag väljer tre till här så blir jag nöjd sen. Men det är ju den här såklart, den här rosa markisringen.
Mm.
Som är en knall...
Venusringen.
Ja, som du kallar det. Det är alltså en solitär som är en rosa markislipad safir. Och sen är det en ganska stor halo med bland annat gula safirer.
En dubbel halo.
Ja, och den, det är en så självklar sommarring.
Mm. Den är väldigt Barbie.
Ja, den är väldigt Barbie. Och sen så har jag en ny älskling som faktiskt ändå får vara med i min basgarderob. Men den har jag burit hela vintern. Jag känner mig alltid så tuff när jag har på mig det. Och det är ju liksom en choker pärlhalsband. Liksom ett väldigt, väldigt kort pärlhalsband som man kan hänga i någon ballock på.
Det är sant, du har haft på dig det typ varje dag.
Ja, men jag känner mig så tuff för det alltid. Och pärlhalsband, alltså jag fattar nu. Man, alltså, det är någonting med de här vita pärlemor, alltså de framhäver bäraren. Jag tycker typ alla är fina pärlor.
Mm.
Och sen så, men det som är med det här att det är tunna, alltså hon håller på att storkna när jag skulle köpa de här pärlorna. Hon bara, ingen som använder så små pärlor till pärlhalsband. Men jag tycker det är det som gör att det blir så coolt.
Vad använder man dem till då? Uppenbarligen har ju någon,
ja, eller hur?
Bara dem.
Eller hur? Men sista då, här kommer det som inte du kunde gissa.
Mm.
Som definitivt hör till sommarbasgarderoben. Och har gjort det alla år. Mm. Sen jag var i Indien.
Fotlänk.
Ja! Och jag tappar den varje år så jag får en göra ny varje år. Så i år...
Gör du dem i guld?
Jag har gjort det.
Det är dyrt. Du får få...
Ja, men jag har gjort med den tunnaste länken såklart. Så att i år tänkte jag faktiskt designa en lite kraftigare.
Ja.
Men det är liksom fotlänken, alltså jag älskar det. Och det är så, jag älskar att se det på andra. Jag blir så här glad när man står, du vet, på tunnelbanan och så bara, hon har en fotlänk.
Det kanske jag ska kolla på. Alltså herrarmband är ju ofta lite längre. Det kanske man kan hitta vintage som är typ 20-21 cm. Hur lång fotlänk behöver du?
Ja, 26,5 cm. Exakt. Då hänger den lite så här under, du vet, knölarna. Att den är som... Men
det är svårt att hitta.
Lite grann, alltså på ett sätt skulle du nästan behöva knyta ett eget, du vet, lite så här bijouteri, pärlhals, pärlfotlänk. För att du skulle behöva att den sitter högre upp för du har så mycket sneakers. Alltså har man, du vet, tofflor, mules, ballerinaskor, då kan man ha liksom en hängande fotlänk. Men ska du ha sneakers så behöver du att den sitter liksom ovanför fotkrallarna.
Mm.
Ofta, min erfarenhet.
Okej.
Okay. Så tips bara. Mm. Hallå, nu har vi pratat jättelänge. Vi får köra ett abrupt avslut.
Okej.
Okay. Men ni kära lyssnare, hoppas ni har blivit inspirerade att fundera på vad som ingår i er smyckesbasgarderob. Och det vore väldigt roligt om ni ville dela i DM på smyckespodden eller på till Skatan, Magpie Memoirs. Om ni ändrar er smyckesgarderob under, mellan liksom säsonger.
Och tankar om liberation slash skilsmässoringar.
Verkligen. För vi kände att det kanske inte fanns enough material ännu för att göra ett helt avsnitt om frihetsringar. Eller jag kände i alla fall det när jag föreslog ämnet för Hanna. Hanna himlade lite med ögonen, så du kanske kände att det fanns stoff för ett helt avsnitt. Men det kan vi gärna ha. Det här var lite försmak. Så att om vi ska ha ett helt avsnitt av Liberation-smycken så vill vi såklart ha info från er. Har ni gjort något Liberation-smycke någon gång? Ett frihetssmycke som är bara till för er. Skriv in till Smyckespoddens Instagram och dela. Tusen tack Hanna för att du kom hit.
Tack.
Lycka till på eventet ikväll. Du lever ett så roligt liv.
Ja, hoppas det.
Ja, så kul. Och du som lyssnar, stort tack för att du varit med oss idag. Jag hoppas du haft kul. Och glöm inte att vi förtjänar, höll på att säga.
Ja, vi också. Men framförallt ni.
Ja.
Ni som lyssnar förtjänar
äkta smycken
och ädla stenar.